När jag står där nere så känner jag sådär, känner vilken värme det finns i det här rummet. Det finns mycket kärlek här just nu. Och det finns ju oss emellan. Men det är Guds kärlek som finns här, mycket kärlek. Mycket nåd för den som funderar. Mycket förlåtelse. Det är fantastiskt. Jag vill be en bön. Herre, du vet ju vilka vi är. Du känner oss personligen. Det är inte en stor grupp, utan du känner oss en och en. Och vi ber att vi ska få lära känna dig mer. Att vi ska få kunskap om dig. Och vi ber om att vårt inre, och inte bara vårt yttre, vårt inre ska få ljus. Så vi förstår vem du är och vad du har kallat oss till. Vi behöver dig, helige Ande. Amen. Vem vill du ge ditt liv till? Det är lite rubriken idag. Vem vill du ska vara herre i ditt liv? Vem vill du låta styra dina val och vad du gör? Det är ju snart val, det vet vi ju, den 9 september. Och jag ser när jag går längs gatorna de här one-liners, om jag får kalla det så, skyltarna med olika politiska budskap. Och jag såg bland annat en där det stod stoppa bilfientligheten, och jag tänkte, okej, det kändes viktigt. Fler och fler märker vi faller för den här tanken att det är sakfrågorna, de här små one-linersna, som är de viktigaste sakerna. Man bryr sig inte så längre så väldigt mycket vad som ligger bakom. Vilka värderingar, vilken ideologi och vad man tänker på, vad som finns under ytan, utan det blir stoppa bilfientligheten. Och så, och gode Gud, hjälp oss att inte liksom fastna där på ytan. Och jag tänker ju naturligtvis, jag har sagt flera gånger, men alla våra sociala medier, vad de nu heter, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, jag hittade någon ny variant, men jag tänkte jag säger inte, för jag fattar inte vad det är ändå. Men vad gör det? Det också kanske gör oss ibland ytliga, så att det bara handlar om ytan och vi ser inte riktigt varandra in i ögonen och pratar med varandra om det som är viktigt. Och var fattar vi avgörande beslut någonstans? Så här säger Herren till Samuel när han ska hitta en kung och smörja. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och det vill jag säga idag. Det är viktigt att veta på sin väg när man lär känna Jesus, att han ser till hjärtat. Han ser till det som är innanför. Inte bara det som vi visar upp till vårt yttre. Han känner oss. Och det kan vara både härligt och jobbigt. Men det är viktigt att veta. Han ser till hjärtat. Och idag har vi läst en bön. Jag vet inte om den, vi kan lägga upp den, Martin. Den kan ju ligga där, så kan ni titta lite på den. Om ni tycker att jag blir lite tråkig eller flummar ut någonstans, så har vi ordet där. Vi har läst en bön, och det är Paulus som ber förtroende i Efesos. Man skulle också kunna tänka sig förtroende i Göteborg för oss som sitter här. Och han ber att vi ska få kunskap om Gud. Att vi ska få ljus i vårt hjärta, inre öga ljus. Och det är den bönen som också jag bär på idag. Och som vi kan få bära på tillsammans. När de första lärjungarna, och jag ska försöka säga lite kring det här. Och en del viktiga saker. Och då tänker jag på de första lärjungarna. Hur de gick ifrån att vara, efter att Jesus hade dött. Så var de instängda och rädda. Men så gick de på ett mirakulöst sätt, får man väl säga. till att vara orädda och öppna. Och vad var det som hände som gjorde den här förändringen? Ja, men vi kan ju säga Gud naturligtvis. Men en sak sticker ut, och det var att de förstod riktigt i sina hjärtan att Gud är levande. Alltså att Gud är inte bara en judisk tanke eller en judisk kultur, utan Gud är levande. De fick träffa Jesus efter han har varit död. De fick se honom, prata med honom, känna på honom. Han åt liksom. Han var levande. Och det är så avgörande, tror jag, för vändningen som hände i deras liv. Det står i Johannes att de blev glada när de såg Herren. Den upptäckten att Gud är levande, att Jesus lever, den förändrade dem och styrkte dem. Och det kan ju låta som en klyscha kanske, eller någonting konstigt, men jag vill att det ska landa hos oss. För jag tror att också vi ibland hamnar i det, att vi tänker att Gud är en tanke som jag bär på, eller som församlingen i Fiskebäck bär på, eller den kyrkan i världen. En tanke, en åsikt, något som är fint, och så tappar vi bort. Gud är levande. Han är här och finns här. Han ser ditt och mitt liv. Och han vill förändra oss och forma oss och leda oss till livet. Det andra som de är med om, det är ju att de tar emot. De tar emot. Och det de tar emot är ju helig ande. Och det gör de i tro. De tar emot helig ande i tro. Ingen av dem skulle ha kraften i sig själv att följa Jesus och att vittna om honom. Om du sitter här och tänker, jag klarar inte att vara som Jesus vill jag ska vara, så är du i gott sällskap. För det tänker vi allihop. Och det tänkte lärjungarna också. Och ingen av dem var perfekta. Ingen av dem skulle ha kunnat gå den väg som de sen gick. Men de hade bestämt någonting. Det var att de ville ha honom till Herre. De tog emot. Och de lyssnade. De tog på allvar och de lydde. De blev faktiskt som en familj. Och det är ju det vi är också. Vi tillsammans, vi som tror. Vi är en familj. Och den familjen är, vad ska man säga, sammanbunden av något starkare än blodsband. Vi är mer familj. Kan vi känna det? Eller kanske kan vi få be till Herren. Ja, men låt oss få känna det. Att vi hör ihop så starkt. Starkare än blodsband. Starkare än den familj du går hem till. För han och samman. Och så gjorde han också med lärjungarna. De blev ett på något sätt. Och en viktig sak som de gjorde, det var att de underordnade sig sina planer under Guds planer. Och det är också en utmaning för oss. Så detta fick de vara med om. Ta emot helig ande, upptäcka att Gud är levande. Och vi läser bibelordet och deras vittnesbörd. Och det är det vi och vår tro kan få vila på. Det är egentligen, jag har två saker jag vill säga. Det ena är bara detta. Jag vet inte hur bra det landar. Men vi får be till Gud att vi ska inse i våra hjärtan. Kom helige ande och låt oss förstå att Gud är levande. Det andra är att när vi tror på Jesus så är det ett beslut vi behöver ta på allvar och på riktigt. Idag har det fattats beslut. Jag är så tacksam och glad för er skull som har gjort det. Och jag minns själv när jag hade inte fyllt 14 på ett konfirmationsläger, då konfirmerade man sig lite tidigare. Och gick fram och böjde mina knän och gav mitt liv till Jesus. Hur viktigt det har varit för mig. Men hur viktigt detta beslut är hela tiden, det vill jag understryka. Det är inte ett beslut vi gör då, utan det är ett beslut vi gör nu. Hela tiden. Jesus har fattat sitt beslut. Vet du det? Han älskar dig oerhört mycket. Och han finns alltid nära dig, oberoende vad du och jag känner. Alltid. Han har fattat sitt beslut. Han har fattat det så starkt att han dog för våra skull. Att han tog den smärtan som det innebar. Han älskar oss så högt. Kom ihåg det. Och det beror inte på våra känslor eller hur vi känner det. Det beror inte på hur väl vi har skött oss. Utan det beror på Jesus. Vad menar jag då när jag säger att det är viktigt att ta vårt beslut på allvar och att ta det dagligen? Ja, jag menar ju inte att vi ska skärpa oss, vilket vi ibland tänker. Och jag tror Jesus menar inte det heller. Utan att vi ska säga ja till Jesus på riktigt, på allvar, med hela vårt hjärta. För då öppnas någonting. Och hans nåd och hans närvaro flödar in i oss. För det syns och märks var mitt hjärta finns någonstans. Det gör det. Vi kan alla reflektera över det. Det syns inte bara i kyrkan utan överallt. Hur våra handlingar och våra ord ser ut. Det är faktiskt så att det är det vi har i hjärtat som styr oss. Det är därför det blir så viktigt med hjärtat. Och det finns en bibeltext. Jag vet inte om jag har hoppat över någon, Martin. Matteus 15. Ja, jag hoppade över en, ser jag. Apostlagärningarna 1-8. Den kan vi läsa sen. Men vi läser denna först. Det är Jesus som pratar om hjärtat och det som går in i munnen och vad som kommer ut ur oss. Inser ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelse. Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte en människa oren. Här kan man se skillnaden på yta och inte yta, eller hur? Att tvätta händerna var inte det Jesus ville understryka, även om det kan vara bra. Men att våra hjärtan får bli förändrade, det vill han understryka. För det vi har i hjärtat styr våra liv. Så därför vill Gud ha ditt hjärta. Och det som händer i våra liv när Jesus, när vi tror på honom och älskar honom, det hänger inte samman med hur bra vi har skärpt oss, utan om vi har öppnat oss för Jesus och tagit honom på allvar. Det räcker att vi tar honom på allvar när vi beslutar det. Och jag tror det här beslutet är så viktigt. Varje dag. Och när vi beslutar det, när vi inte vill följa strömmen omkring oss utan lyda och ära Jesus med allt vi har, då är det den helige ande som arbetar i oss. Då börjar det hända saker med oss. Jag vet inte om ni läste i GP om Salvador, San Salvador heter nog land i Mellanamerika. Är det någon som läste det som kan ana vad jag ska säga? Ja, Peter gjorde det. Det Det är de farligaste kriminella, så jag skrev lite längre ner. Jag följer inte det som jag har skrivit, jag hoppar lite. Jo, en av världens farligaste kriminella gäng där i San Salvador, som staten, så här står det i GP alltså, staten har försökt att med den hårda handens politik, så står det uttryckligen, bekämpa dem, dessa kriminella. Men nu har några frireligiösa kyrkor lyckats med det omöjliga. De har bytt vapnen mot Bibeln. Och jag tänkte, hur fel har inte GP? Det är inte några frireligiösa kyrkor. Vem är det? Det är ju Jesus som gör skillnaden. Men när vi beslutar oss för att det är dig Jesus, när vi har den bönen, den viljan, dig Jesus vill jag lära känna och följa och ära med mitt liv, då gör Gud något med oss. Vi behöver se vikten av att fatta goda beslut. Vem är Jesus? Vem är Gud? Och jag kan ju inte gå in på allt det, men det är ju det som Paulus ber, att vi ska få lära känna Gud sån som han är. Och jag vet inte vad vi alla sitter och tänker. Det hade varit spännande att få upp det här på skärmarna, vad vi tänker när vi säger, vem är Gud? Det kan vara många saker, också utifrån vilken situation vi är i livet. Men att vi får syn på Gud så som han verkligen är, det är viktigt. Och det är ju bibelordet vi har. Och att möta varandra kring bibelordet. Att få syn på att Gud älskar oss, visar oss barmhärtighet och nåd och leder oss på goda vägar, det behöver vi få syn på ofta. Att vi inser att våra planer är som blommorna på ängen. De vissnar bort och dör. Men Guds planer, de gör oss levande med Kristus. Ja, vi behöver lyssna till bibelordet. Och det är därför vi läser Bibeln i våra gudstjänster. Det är därför det är på skärmen här. Vi behöver höra det gång på gång. Vi läser det i ungdomsgrupper, vi läser det i söndagsskolan, i basgrupper, i bönegrupper. Vi läser det tillsammans, vi läser det enskilt. Och jag vill bara uppmuntra oss till att söka, vem är den Jesus som jag håller på att lära känna? Att mer och mer se och förstå vem man är. Och den heliga ande som Paulus ber ska hjälpa oss med det. Vi behöver formas av honom så att våra beslut i vardagen är efter hans planer. Inte egna. Och jag tänker, det är så mycket som vi kan behöva göra. Vi behöver människor till söndagsskolan. Vi behöver människor att leda bönegrupper. Vi längtar efter att sända människor till Sverige, olika delar av Sverige, till andra länder. Vi längtar efter att det som Gud tänker om oss ska ta fasta och plats i våra hjärtan och våra liv. Vi behöver en ordförande till församlingen. Så två saker. Gud är levande. Fatta beslut ofta. Lär känna Jesus på det sättet. Och sist vill jag säga så här, och det är med hänvisning till vers 19 i det som vi har läst i Efesierbrevet. Jag får läsa lite mer. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Det såg man ju i San Salvador, men vi har också den kraften i oss. Och den som kämpar av oss som är här, i våra liv, med kanske krafter som drar i oss, som vi inte vill, för oss på vägar vi inte vill. Gud förmår att förändra. Vi som kanske är fångna i osunda handlingsmönster, som vi inte förmår att bryta. Gud är här, och Gud är hos dig och kan bryta sådana handlingsmönster. Vi som sårat någon eller blivit sårad men inte finner friheten i förlåtelsen, Gud kan hjälpa oss att finna friheten i förlåtelsen. Vi får gå till Herren idag, och vi får gå till Herren imorgon. Och det vi får göra är att böja oss inför honom, och vi får be. Och jag har en bön som jag vill be tillsammans med er nu. Jesus, vi vill tillhöra dig. Vi vill tillhöra din familj och ingen annan. Jesus, vi vill följa dig. Vi vill se på människor och livet och allt som du gör och bli lika dig. Men du ser våra begränsningar, Herre. Du ser våra svagheter. Hur svårt vi har att göra det. Men Jesus, vi vill. Hjälp oss. Väck vår vilja. Det finns så mycket vi inte begriper. Men vi vill tro på dig. Och idag, Herre, så får den som du lyssnar på vårt hjärtas bön, som vill be den bönen, att det resurser som jag har, de gåvor jag har, den personlighet jag är, mitt hus, min bil, mina pengar, allt vill jag ska tjäna dina planer. För jag har lärt mig att de är suveräna. Inte enkla, men suveräna. Låt oss få se och förstå det och vittna om det. Amen. Vi fortsätter att vara stilla och vara inför Gud som känner oss. Och det är bra med stillhet ibland. Vi är inför honom, och du kan be din bön i ditt hjärta just nu, och sen efter en liten stund så släpper vi, så kan någon få be fritt, du som vill. Men vi är bara inför Herren en liten stund. Vi har fått ta emot honom idag. Var med honom. Dela det du tänker och känner. Säg det till honom. Och så höj din röst, så får du be.
Så till sist ska vi få sjunga tillsammans i en ganska känd sång där vi får överlåta makten i Jesu händer. Vi som hans folk, vi som tror på honom, men också djupt personligt släppa taget om den egna makten och lägga våra liv i han som har makten. Vi ska sjunga tillsammans i den. Jag tror att vi står upp. Och så avslutar vi gudstjänsten så, och så fortsätter vi med kyrkan.